Hörrni, kära varmt välkomna till Tutski Balutski. Nu är det jävligt nära VM-premiär. På söndag så smäller det. Ecuador mot Qatar 17.00 svensk tid. Sändningen på C-more drar igång 15.00. Det är invigning, det är uppsnack, det är ett mästerskap som rullar igång. Skaffa ett C-more Premium Plus-abonnemang om ni inte redan gjort det, så missar ni ingenting från det här mästerskapet. Ett mästerskap som alltså inleds med matchen mellan Ecuador och Qatar. Ett av de lagen ska vi prata om idag, nämligen Ecuador, och det är Kristoffer Svanemar som håller i trådarna. Dessutom blir det lite Tunisien. Jajamän, vilken jävla dryg alltså, halvtimme vi har framför
vilket
oss.
Vilket avsnitt vi har. Så jag tänkte börja med att vi ska vara lite aktuella. Såg ni igår när Didier Deschamps skulle leka coach Carter, köra kvällsträning med Frankrike?
Nej.
En Konko out.
Ja, just det. Just
så är
det.
Vi lite aktuella här också.
Exakt.
Märkligt att de kör, varför ska de hålla på med kvällsträningar? Och,
men du antyder att han liksom snubblade i mörkret, eller?
Nej, men alltså, jävla märklig grej bara. Ja. Man ser dem ju aldrig träna liksom på kvällen, och så skulle det vara supportrar på plats. Det kändes ju mer som ett event än som en träning, och så går den spelare sönder.
Absolut, men det som ändå har fångat ens absolut största intresse dessa dagar, det är ju Portugals samling och Ronaldos hälsningar på gänget. Det blir ju ett Portugal-avsnitt med Wilbur imorgon. Mm. Men jävlar vad man har liksom analyserat hälsningen med Bruno Fernandes in i minsta jävla atom.
Ja. Men fan, försöker ändå visa någon slags respekt.
Sitter men som jävla rälsakt där, Bruno. Mm. Så att ni har ju själva, det är aktuella inspelningar. När vi gör det här så är det alltså onsdag den 16 november. Det återstår 4 avsnitt i morgon, torsdag och fredag. Sen är vi i mål. Vilka börjar vi med av Ecuador och Tunisien?
Ja, ni märkte att jag försökte förskjuta lite. Snacka om Tunisien och Ecuador.
Svälla.
Ja,
men
så vart vill ni börja? Ecuador eller Tunisien?
Var du vill.
Ah, okej, okay. vi kör väl.
Hugget som stucket.
Ett schysstare sätt att säga pest eller kolera.
Ja, verkligen. Och innan vi drar igång då, så har jag en liten uppmaning till er två. Inte så mycket följdfrågor här.
Nej.
Jag har gått efter våran mall. Jag tror att det är det enda eller lyssnarna behöver till det här avsnittet. Så att vi behöver inte veta så mycket mer än det jag kommer berätta för.
Okej? Okay? Yes.
Ecuador då kan vi börja med. De finns ju i grupp A tillsammans med Qatar, Senegal och Holland. Och öppnar ju det här VM:et med att möta just Qatar. Smeknamn, ni minns Mexiko?
El Tri.
Det här är Latri.
Latri.
Byter artikel bara. Byter kön på det. Mm.
Latrinet. Exakt, okay. Så. Där har vi ju faktiskt en spelare som heter Enne Valencia som är kvar. Han har gjort flest mål för det här landslaget.
Tänkte precis ställa den frågan.
35 kassar. Världsranking 44. Så de är ju typ samma ranking som Qatar. Mm. Det blir jämn öppningsmatch där. Hur som helst då, vill ni att jag ska dra lite VM-meriter för er?
Ja, absolut.
Jättegärna. Men innan du gör det, nu vill inte du ha så många följdfrågor. Men den andra Valencia-gubben, han har väl ändå
han har tackat för sig.
United Valencia.
Ja, han är klar. Ja. Han är klar.
Och de var aldrig brorsor.
Nej, och flest landskamper har han inte heller. För det är Ivan Hurtado på 168. Jag vet inte riktigt vem det är. Men hoppades att det skulle vara en annan Valencia där, men det var det inte. VM-meriter då? Då är det ett Ecuador som historiskt sett har det ganska glest med VM-meriter. Det är 2000-talet som gäller, för det är då man har spelat VM. Man gjorde debuten 2002, Japan-Sydkorea. Åkte man i gruppen. Därefter var man med även i Tyskland 2006, då man ju faktiskt gick till slutspel efter att ha kommit tvåa i gruppen bakom värdnationen Tyskland, men före Costa Rica och den ständiga VM-floppen Polen. I åttondelen så blev det exit, men bara 0-1 torsk mot England, då en viss David Beckham gjorde matchens enda mål. Även 2014 i Brasilien var man med, då räckte dock inte seger mot Honduras och kryss mot Frankrike i gruppen för avancemang, utan det blev uttåg på 4 pinnar för Ecuador.
Minns vi.
Så att 4 gånger har man varit med tidigare, det var där, allihopa det var där på det 2000-talet.
Det säger ju ändå någonting om att man har tagit steg som fotbollsnation.
Ja, och till skillnad från, jag vet inte vad ni tänker på när ni tänker på Ecuador i VM, men det har ju, alltså de sydamerikanska gängen som kommer är ju ofta liksom bolltrillande lag. Urru, visst, lite bolltrillande, men också ganska fysiska. Ecuador var ju verkligen ett köttarlag. Alltså det small i närkamper. Det var pumpa in bollar.
På ett sydamerikanskt sätt.
Ja, exakt. Och det var pumpa in bollar. Alltså det var en cynisk jävla fotboll de spelade. Men liksom underhållande på sitt sätt, för att det kunde smälla ganska rejält.
Sen har de ju jämnt och ständigt alltid liksom haft en annan form av anonymitet än de andra sydamerikanska mästerskapslagen. Alltså, ja, men det har ju nästan aldrig funnits liksom spelare som man känner till eller har en relation alltså,
det är ju,
till.
Det
eller,
är ju United liksom, Valencia. Ja. Det är ju den enda som sticker ut. Och det var en högerback, eller höger mitt. Så att...
jag har alltså glömt hans förnamn.
Är det Antonio?
Antonio Valencia är det.
Ja. Det ringer någon klocka där. Ja. Vi dubbelkollar inte ens, utan vi antar att det är Antonio Valencia. Ja. Vägen till VM då. Vi kör på den direkt, va? Då är det ju Conmebols kvalgrupp där ju fyra lag tar direktplats. Femte laget får playoffa mot gäng från Nordamerika och Asien. Det har vi lärt oss vid det här laget. Brasilien och Argentina som alltid givna etta och tvåa. Där bakom är det ju faktiskt ruskig konkurrens med Chile, Colombia, Paraguay, Uru och Peru. Ecuador inledde starkt, bara 0-1 förlust hemma mot Argentina får man ändå säga är starkt. Det var dessutom en match där man förlorade på, målet görs på straff, så det var en ganska jämn match. Därefter 4-2 seger mot Uru, 3-2 seger mot Bolivia och så kanske Ecuadors fetaste minne från kvalet, nämligen 6-1 hemma mot Colombia. Starkt ju.
Mm. Nej, men alltså, att hålla lag som Colombia och Chile bakom sig över så här lång tid som det sydamerikanska VM-kvalet ändå är.
Ja.
Det går ju liksom inte...
100 år!
Nej, men det är då vet man att det här är ett bra lag.
Ja, ja. Och efter den där 6-1-segen hemma mot...
Jag kände bara hela brösten ut. Så det är klart att Ecuador kommer köra över Qatar.
Ja, kände också det.
Vi får väl se. Men som ni är inne på, man brottar ner Chile i dubbelmötet efter den här 6-1 mot Colombia. Jag tror man kryssar borta vinner hemma. Och då har man positionerat sig så pass bra i det här kvalet att man kunde liksom rida ut stormen och till slut ta en av de här direktplatserna. Det som är anmärkningsvärt från kvalet, det är att de öser in mål. Det är inte bara den här 6-1-matchen hemma mot Argentina, utan de gör faktiskt, nu minns ni att Argentina spelar ju en match mindre då, med tanke på den inställda matchen. Just. Men de gör alltså lika många mål som Argentina, Ecuador. Visst, en match mindre, men å andra sidan, den matchen är ju för Argentinas del Brasilien borta. Så jag tror inte Argentina hade gjort 5 mål i den matchen, utan kanske 1, kanske 2. Och jag menar att Ecuador då spelar lika många matcher som Argentina och gör typ lika många mål i den här kvalgruppen. Det säger ju faktiskt någonting om att det är en imponerande offensiv från Ecuador.
Mm. Ja, verkligen. Verkligen. Jag känner här på 3 minuter så har min känsla kring Ecuador.
Trist att när jag surrat ihop mig här med Svanemar för att liksom se lite på Ecuador. Att Ruben är vi på väg, eller har vi boostat faktiskt redan att Ecuador tar 0 poäng i gruppen. Mm. Men då har vi också, då har vi ju pratat om att Qatar löser det på något jävla vänster att vinna.
Jag är fortfarande helt inställd
på det. Världsnationsvis.
Exakt, på världsnationsvis och just att det är Qatar. Ja. Finns det någon extra krydda?
Men jag fick ändå stinget i bröstet att säga.
Köper det.
Det här är ju ett bra lag.
Ja. Men Ruben i alla fall, den ecuadorianska Ruben finns i alla fall boostad. Om man då tror på fotbollspolitik och världsnationer som vinner i sina premiärer på ett eller annat jävla sätt. Det började ju redan i Ryssland. Då går man in och ryggar den. Den finns under godbitar boostade odds på betsson.com. 18 bast gäller, stödlinjen.se om man har problem med spel.
Härligt. Förbundskapten? Ringer någon klocka hos er? Vem fan kan vara förbundskapten för Ecuador?
Nej, jag har inte en jävla aning. Jag misstänker att det är en jävla Gustavo Alfaro.
Ja, exakt så. Det är klart att du har googlat upp det under tiden jag ställde frågan. Argentinare, extremt rutinerad herre. Gedigen jävla karriär som klubblagstränare i Argentina.
Jada, jada, jada.
Ja, men varit i klubbar som Quilmes, San Lorenzo, Arsenal de Sarandi, Rosario Central. Alltså, han har varit i många stora klubbar i Argentina. Kom ju faktiskt från Boca Juniors när han blev förbundskapten.
Men det är ingen gammal spelare?
Det var det där med följdfrågor, Gusten. Jag tror vi skippar det.
Alltså, han är
han är alltså 60 bast.
Ska vi ta namnet igen?
Gustavo Alfaro.
Han spelade hela sin karriär One Club Man 88-92 i Atletico de Rafaela. Ja. 126 matcher.
Nej, men alltså, det är någon jävla dass.
Gammal mittfältare.
Ja. Alltså, det säger inte
det är en Mourinho liksom. Ja.
Han har gjort en vända i Saudi också. Ska väl nämnas här att han har varit i Al Ahly.
Hur länge har han varit på posten?
Sedan 2020.
Okay.
Och dessförinnan i Boca.
Ja.
Så att, men han har varit där ett tag nu.
Lyckad spel hittills får man säga.
Ja, det får man verkligen
det känns ju som att det är ett nytt Ecuador som kommer här. Kanske inte lika fysiska, men lite mer bolltrillande och framåtlutande. Ja. Det kan man ju ta med.
Målglada.
Målglad.
Fick dojan i Boca, ska sägas. Då fick enorm kritik tydligen för det här klassiska. Det finns ingen matchplan. Det är bara låta ha stjärnorna dagen så vinner vi matchen. Annars
det
har
kanske
vi
är bra för Ecuador att tänka så.
Ja, kanske. MVP då?
Ja.
Enner Valencia, givetvis. Mm. 33 bast, gjort flest mål i det här landslaget. Tillhör i dagsläget Fenerbahce. Så att han är där och lirar sig fotboll. Och är faktiskt i ruskigt bra form. 12 mål på de 11 matcherna man har spelat i turkiska ligan den här säsongen. Så att det är alltså ett snitt på över ett mål per match för Enner. Så att vi pratade om det i, ja, oh ja. Pratade om det i Englands avsnittet. Att viktigt att det kommer spelare som är i bra form. Och det kan man verkligen säga om Enner Valencia. Annars så minns vi honom som en ganska stor flopp i Premier League. Där det ju inte blev särskilt bra. Han var väl i West Ham och Everton, va? Och gjorde ingen glad i någon av de klubbarna. Lämnade ju efter de två till Tigres, Mexiko. Och då trodde ju många att det var det sista man hade sett av Enner Valencia. Men han studsade tillbaka då och är numera i Fenerbahce.
Snyggt! Vi har, alltså, jag minns Enner Valencia inte som en, liksom den klassiska nian. Utan att han är lite mer mobil.
Mm, men i Fenner så är det längst fram på topp som gäller. Ja. Och i landslaget så är det är 35 kassar på 74 matcher. Och jag menar, det där kvalet, vi gick igenom ett par lag. Det är bra att hålla ett snitt på mål varannan match när du ställs mot Chile, Colombia, Argentina, Brasilien. Just. Så att det ska man fan inte... Man ska inte ta bort det.
Jag menar mer att liksom så här, fysiskt så är det ingen Haaland. Nej, det är ingen Lewandowski här. Utan det är lite mer av ett... Så han är lite mer
han kan ju också liksom stå för en ensam cirkus i just Ecuador om det behövs.
Så är det.
Toto Bellotto har denna vecka med oss återigen Frilans Finans, och de gör det alltså möjligt att fakturera utan eget företag. Man är sin egen chef utan allt det där krångliga som krävs för att driva ett bolag. Och nu närmar sig året sitt slut, och kanske har hösten varit en lång funderare på vad du vill hitta på i din framtid. Och man kanske vill liksom börja med någonting nytt inför 2023. Jag var under min Expressen-tid i valet och kvalet om jag skulle liksom driva eget, fortsätta. Jag tyckte att det var väldigt jobbigt, framförallt med alla admin, allt som skulle bokföras, allt som skulle skickas in till Skatteverket varje månad. Och... för mig så var det liksom en del risker som medföljde med det här i och med att jag inte hade full koll. Och det är svårt att ha full koll med allt vad det innebär att driva ett eget företag. Så då kände jag lite lätt på hur skulle en anställning se ut. Men jag ville ju fortsätta vara min egen chef. Jag ville ju fortsätta att känna den friheten det är att driva eget bolag. Så jag stod liksom däremellan. Då visste jag inte att Frilans Finans fanns, men nu vet jag det. Känn friheten med att vara din egen chef. Hyvla bort de där trösklarna med admin, med bokföring, med skatteverk och allt vad det innebär. Gå in på frilansfinans.se eller ladda ner Frilans Finans-appen i Google Play eller App Store. Och börja fokusera på din verksamhet och fakturera därefter. Få lön, skattad och klar, rätt in på kontot. Börja fokusera på det du faktiskt är bra på och släpp allt det där tråkiga. Använd dig av Frilans Finans. Stor rekommendation inför det nya året. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto.
Vi går vidare till stjärnskott då. Och där får väl också Gusten stötta upp mig lite. För du följer Premier League mer än vad jag gör. Men det är ju Caicedo i Brighton vi ska till. 21 år gammal. Och hatten av till Brighton scouter som hittade 19-årige Moises Caicedo i Independiente del Valle.
Känns som de är mycket i Ecuador just.
Ja, det är de. Det är de. Det är de definitivt. De har ju
tre spelare med
och en den, alltså, de inledde ju med någon gubbe för ett par år sedan som inte alls blev lyckad. Nu minns jag inte namnet på honom. Jag försökte läsa in mig på om Brighton har någon liksom, har de något farmalag i Ecuador, eller hur kommer det sig att alla de här ecuadorianska lirarna hamnar i just Brighton? Inleddes med någon gubbe för typ 3-4 år sedan, men som hamnade i trubbel, det blev inget bra. Han vart skeppad bort ifrån Brighton, men de gav inte upp och fortsatte hämta in ecuadorianska spelare. Och hämtade ju Estupinian, som vi kanske kommer att återvända till. Men, Men det är som du säger.
Men där är det från en helt annan väg. Så där tror jag mer att det är en slump.
Liksom. Ja, det tror också det.
Men sen så är det ju alltså, är det liksom, nu har ju Backe ett par käpphästar som han alltid återkommer till. Mm. En av dem är ju att alltså, vissa tränare låser ju sig vid att den här nationaliteten gillar jag för att jag vet vad jag får i karaktär, attityd. Ja. Och jag menar, det, ibland behöver det inte vara svårare än så. Att om du har en bra erfarenhet av en ecuadorian och så får du ytterligare en, ja, då kanske man utgår från att den tredje ecuadorianen är liksom av samma skrot och korn. Ja. Så som Klabbe Ingesson och Kneten paved the way för liksom, hur italienare kanske liksom så här, ja, men svenskarna, då vet man vad man får. Det är hårt jobb, det är professionalitet.
Det var ju också så man värvade på den tiden. Och till viss del när man värvar nordiska spelare så gör man det fortfarande. Alltså det är ju väldigt sällan man värvar spelare av typen Brolin som till Parma. För att det föds så många i just kanske Italien. Och så har det väl varit nu i England, kanske man inte ska prata om. Men där värvar man precis allt möjligt. Men det var ju så ett tag i alla fall.
Men bara för att då bekräfta det du lite smått undrade där. Otrolig alltså, utveckling på honom också. Ja, det har varit jättebra. Och det är jättemånga spelare som har gått samma öde till mötes i Brighton. Dels under Potter, nu under De Zerbi. Alltså, får man bara ihop det och liksom, hitta rätt roller för spelare, då går det ju fort.
Ja, jag menar 21 år helt given i ett högt flygande Brighton. Det är väl bara en tidsfråga innan han tar ett kliv till en större klubb. Gissa jag.
Det är stjärnskottet alltså.
Ja, han har lite konkurrens. Jag vill bara kasta upp namnet. José Cifuentes som är 23 bass, spelar till vardags i Los Angeles FC. Där det faktiskt börjar pratas om att Brighton är sugna på att plocka in honom. Så det kan vara nästa ekuadorianska
som man faktiskt måste ifrågasätta alltså. Nu får det vara nog.
Ja, möjligtvis.
Men nu alltså, får det vara nog, Brighton.
Han ska nämnas här i alla fall. Cifuentes, offensiv mittfältare, gör både mål och assist. 23 bast. Så att det är lite av ett stjärnskott också.
Men jag röstar för Caicedo.
Ja. Det gör jag också. Ja. Han ska bara nämnas här, Cifuentes.
Vem är vår gubbe?
Det blir ju Pervis. Det blir Pervis. Just
Opinion.
Ja, alltså så här,
vår gode vän Marcelo Fernandes, absoluta favoritspelare att uttala i expertkommentering.
Hur låter det då? Hytten.
Där är ju också Marcelo fin att han alltid måste ha med förnamnet. Ja. Det räcker aldrig med bara Estupinan.
Gärna också ett par mellannamn.
Pervit måste in där också. Nej, men han blir vår gubbe av utesutesmetoden va? Enner är ju MVP. Caicedo är ju stjärnskottet. Kvar finns Pervis.
Ja.
Så att han blir våran gubbe. Han har ju spelat... Alltså,
han var framme i Champions League semifinal i våras. Liksom.
Herregud, det är inte många ekvadorianska.
Jag gillar den här Gonzalo Plata, jag vet inte varför. Men
det är ju för att
bra
det är
efternamnet.
Plata och Plomo
i Valladolid.
Där, som du tänker på där. Men han är ju såklart i Brighton, han också. Efter att ha lämnat Villarreal. Och han får vara vår gubbe, just för att det är... Han har slagit ut Juventus, han har spelat semifinal i Champions League. Och det är inte särskilt namnstarkt och sexigt lag i övrigt. Så att... Någonstans var jag tvungen att få in Pervis. Så snyggt. Då får det bli vår gubbe.
Någon annan snackis?
Ja, en stor jävla snackis. Oj. Det är ju att de är med.
Aha.
Ni minns, eller har ni missat vad som hände i det här kvalet? Det handlar ju om Byron Castillo, va? Som i dagsläget spelar i mexikanska klubben León. Fotbollsfostrad i Ecuador. Och som innan han lämnade för Mexiko bara spelat för klubbar i Ecuador. Spelade 8 kvalmatcher. Till det här VM:et. Men därefter blev det ju rörigt. För det kom fram dokumentation som gjorde gällande att hans ålder inte stämmer. Och att han faktiskt är colombian. Så att Peru och Colombia lämnade ju in protester till FIFA. Som var uteslut Ecuador ifrån VM.
Oj.
Och det här har ju varit liksom...
Det måste ha varit då typ i mars då, eller?
Ja, exakt. Och det har ju varit uppe på agendan. Och med 12 dagar till premiären, alltså förra veckan, så kommer beskedet från CAS. Det är alltså på den nivån. Ah, vi pratar alltså...
Idrottens skiljedomstol.
Ja, den absolut högsta instansen har det här gått till. De slog fast då till slut att Ecuador får spela, men de får inleda kvalet till VM 2026- med 3 poäng minus. Och de får 100 000 schweizerfranc i
Schweizerfrans.
Så fint att du fortfarande är...
älskar det.
Jajamän. Böterna i
Schweizerfrans. Bästa jag avsnitt hittills. Så gjorde mig glad i hela kroppen. Faktiskt lite
men
gås.
Men Kas har slagit fast att han är född i Colombia. Ja. De har slagit fast att åldern fortfarande är diffus. Ja. Det är inte riktigt fastställt när han är född, Castillo.
Känns ju sekundärt i och med att det handlar om A-landslagsfotboll. Man får väl vara hur gammal eller ung man vill.
Verkligen.
Så det är ju liksom inget regelbrott.
Nej.
Men att använda en spelare som inte har ett medborgarskap på rätt och riktigt sätt, det är ju något annat. Ja. Men då undrar man ju, var liksom Peru och Colombia ish startklara?
Ja, Peru var ju det.
Peru alltså, var femma.
Peru var ju femma och åkte ut playoffet där mot våra Australien.
Ja, men så Peru hade lite liksom mini...
Ja, ja, ja.
Det fanns typ en bruttotrupp.
Ja, ja. Alltså, gör er redo, gubbar. Vi ska eventuellt kanske till Qatar.
Otroligt.
Och jag menar
så
att
alltså,
beslutet...
Peru har mycket stolpe ut just
nu. Jo, men du vet att beslutet...
Missade straffläggningen.
Ja, ja, ja. Och att beslutet också kommer 12 dagar innan VM. Och går lite under radarn. För att det alla snackar om gällande uteslutning har ju varit Iran.
Mm.
Att så här, vad hände med Iran? Parallellt med detta har det ju faktiskt varit en diskussion, vad händer med Ecuador? Så att jag menar, vi hade kunnat behövt kasta om hela vårt totskischema här. Och
jag är på Perus Peru sida här, känner jag.
Ja, alltså, Peru. Herregud. Men som du säger, det är anmärkningsvärt hur nära in på mästerskapet att sånt här beslut ändå tas. Okej, härligt. Ja, men då får de ju andas ut här nu då och omfamna att man är med, att man ska spela öppningsmatchen som givetvis kommer ha världens blickar på sig. Rimligtvis så är väl det här, kanske då gentemot åttondelen mot England 2006, den ekvadorianska landskampen som kommer ses av flest människor i historien.
Oja.
Så att, ja, stort.
Mm. Stort. Ganska rejäl snackis.
Ja, det får man säga.
Exakt.
Från Ecuador till Tunisien då.
Exakt. Vi har dragit allt vad Ruben och Fannas måste.
Vi gasar bara vidare till Tunisien som ju har hamnat i grupp D tillsammans med Frankrike, Danmark och Australien. Eagles of Carthage.
Lejonörnar, Falken.
Det är örnar. Carthage är alltså en del av Tunisien då. Så att ni är med på den biten då. Men örnarna är det vi ska prata om nu. Frankrike, Danmark, Australien, där ska de ju inte ha en chans.
Nej, alltså jag kanske får samma liksom usvängskänsla kring Tunisien här om 5 minuter. Men initialt så är väl känslan att vare sig Tunisien eller Australien ska kunna ro på Danmark och Frankrike.
Så lär det bli. Vi gasar på här lite grann. VM-meriter då. Mellan 30 och 54 så var man ju med. Men man var ändå inte med. Man var ju en del av Frankrike då. Är ni med?
Just det.
Så att det går väl att diskutera huruvida Tunisien var med eller inte. Man kunde i alla fall inte vara med som Tunisien då. Så Tunisiens...
Stänger vi den.
Tunisiens första officiella deltagande kom istället i Argentina 1978. Sen skulle det dröja 20 år innan man var tillbaka i sin hittills starkaste landslagsperiod. Då gjorde man 3 raka VM, 98, 02, 06 innan man bommade 10 och 14 för att göra comeback 18. Så detta blir alltså 6:e VM-slutspelet för Tunisien. Som hittills aldrig lyckats ta sig förbi gruppspelet.
Hur mycket minns man av Tunisiens VM 18?
Nada.
Niente. Zero.
Zip.
Jag kan inte ens placera dem i en match.
Noll. Nej, det är ingenting.
Kan ha varit en rörig Kung Karl-sittning.
Var de i grupp A? Var det Ryssland, Saudi?
Ventilationen av.
Ryssland, Saudi.
Älskar du att få
jag den. Tror fan att Saudiarabien, Tunisien var en sån här match där man kände nej, det här går inte. Alltså.
Nej, för i grupp A var de inte. Så där var du tyvärr ute.
Var de med Spanien och Portugal och Marocko? Nej.
Var de det?
Det var väl Iran?
Nej, de var faktiskt i samma grupp. Så där är också,
gissningen en stund.
Belgien, England, Panama hittade vi dem. Mm. Och det blev 3 pinnar då. För man
Tunisien,
ju...
Panama, det är ingen match man
nej,
sparade
går
ner.
Går inte till VM-historien.
2-1 vann de, Tunisien, kan jag berätta för dig. Ungefär det de har. Ja. Nej, men så inga vidare VM-biter. Man har varit med 5 gånger tidigare, man har aldrig tagit sig vidare ifrån gruppen va.
Toto Bolotto är sponsrade av Myrkvist. Jajamensan, ni vet det svenska skovarumärket Myrkvist. Som har rullat i Toto ett tag och jag vet att nu är vi många inte bara jag och Gusten, men också lyssnare som vet att Myrkvist, det är högsta möjliga kvalitutta, men får jag också säga stil på pupporna. Varför väljer då många av er som lyssnar just Myrkvist? Jag tror att det är en ganska enkel anledning. De säljer väldigt snygga skor av otrolig kvalitet, men de gör det också till ett rimligt pris. Skorna designas i Sverige, men tillverkningen sker nere i Portugal. Och det är inte vilken tillverkning som helst, utan skorna är handgjorda med material från de absolut bästa garverierna i Europa. Nu är hösten här och kanske till och med vintern för vissa av våra norrlänningar. Och istället för att köpa ett par halvdana skor som bara kanske håller ett år, så tycker vi att ni ska satsa på kvalituttan. Då är det Myrkvist som gäller. Det är allt från sneakers till trainers, bälten, strumpor och andra accessoarer. Men just nu såklart också boots. Och bootsen, jag har ett par beige med så här vit sula. De är så jäkla snygga, sköna och varma. På måndag den 21:e startar ju Black Week hos Myrkvist, och då slår de på stort med mängder av fina erbjudanden. Vissa produkter kommer till och med ha upp till 50% rabatt, så det gäller att verkligen passa på. Myrkvist.se är det som gäller, eller om du bor i Stockholm så har de en butik i Moodgallerian med jättetrevlig personal. Jag rekommenderar alla som är i Stockholm det. Vi säger stort tack till Myrkvist och lycka till på Black Week allihopa.
Okej, men då är det ändå alltså fyra VM-slutspel sedan 98. Mm. Och det är ju bättre än väldigt många länder som försöker ta sig in i den här turneringen.
Mm.
Vägen till detta mästerskap?
Vägen till detta mästerskap, där klev ju Tunisien in i den här andra rundan utav det afrikanska kvalet och lyckades brotta ner Zambia, Ekvatorialguinea och Mauretanien i den gruppen. 11-2 i målskillnad på 6 spelade matcher. 2 poängs marginal ner till Ekvatorialguinea som kom 2 i den gruppen.
Fan, vad Zambia har packat ihop efter att Hervé Renard
checkat ut fullständigt. I playoffet så var Tunisien rankade som det näst bästa laget, och på lotten stod Mali, det näst sämst rankade laget. Så att det var ju tänkt att bli en ganska enkel promenad i parken för kulorna. Tunisien.
Mali.
Ja. Man kan malisk fotbollsspelare genom tiderna.
Keita.
Ja, just det, han är där. Seydou.
Ja, han är väl från Mali.
Ja, det är han. Mm. Ja, då kan man två.
Då kan man två.
Vem Fredrik Kanoté.
Just det, såklart. Såklart. Hur som helst, det skulle bli spännande mot Mali. Det blev inte som folk trodde, en promenad i parken för Tunisien. Oväntad VM-hjälte, då dubbelmötet bara innehöll ett enda mål. Och det var Moussa Sissako som gjorde det målet. Han tillhör alltså, han är ju från Mali då, så att han gjorde det i egen jävla bur i det första mötet. 0-0 blev returen.
Det känns inte otroligt mycket Tunisien att ta sig vidare på ett självmord av Mali.
Ja, och så 0-0 hemma i returen framför 50 000 pers. Jag menar, det var ingen jätteimponerande väg till det här mästerskapet. Det kan man absolut inte säga.
Men vad fan?
De är där.
De har inte fuskat som Ecuador.
Exakt.
Utan de har liksom tagit uppgifterna som kommit deras väg och gått segrande ur dem. Vem rattar detta Tunisien?
Jalel Kadri, 50 år gammal. Kanske den fotbollstränare i världen med kortast tålamod.
Oh.
Jajamän. Han inledde nämligen sin tränarkarriär i AS Djerba 2001. Gissa hur många jobb han har haft sedan dess.
Ja, men det måste vara 22, ett per säsong typ.
Eller, ja. Så sen 2001, hur många,
21,
hur många tränaruppdrag har han haft?
32.
26.
26.
Det är, då har man kort tålamod. Mm. Eller så är man usel, men då kan man heller inte landa Tunisien, tänker jag.
Hur länge har han varit förbundskapten då?
Jättebra fråga, men det känns ju som att det är sen...
Det är en följdfråga.
Ja, det är en följdfråga, absolut. Mm. Jag tror att det faktiskt är det här året som han tog över. Vi kan dubbelkolla det.
Sen i tisdags.
Ja, exakt. Får vi se ifall han rattar
den här. 23 januari 22 tog
han över. Exakt. Han var ju ass innan det.
Mm.
Och han har varit ass en gång i landslaget back in the days. Jag tror det var 2013. Annars har han varit i typ alla klubbar i Tunisien. Han har också gjort ett par svängar i Saudi, Förenade Arabemiraten. Så att han har varit runt en hel del i de regionerna och jobbat med klubblag.
Mm.
AS en gång tidigare, kom tillbaka som AS. Tog över nu efter ett svagt AFCON. Då man ju åkte mot Burkina Faso i kvartsfinal.
Då fick
chefstränaren, eller förbundskaptenen, Dojan. Och så flyttade de upp ASen här då.
Mm-hmm. Snyggt!
Visst, Jalel Kadri.
Jalel Kadri.
Ja.
Härligt.
MVP då, det stod ju mellan två namn och där var jag tvungen att kolla med lite tunisiska vänner vem det egentligen är som är MVP. Det är
många på listan då.
Ja, men det finns ändå ett par där skulle jag säga. Men hade det här varit det förra VM:et så var det ju Youssef Msakni som alltså är storstjärna i landet. Men skadeproblem, 32 år gammal.
Nu är det utfyllnad. När du drar upp potentiell MVP förra VM.
Så är det. Men det här var en jävla super...
4,5 år senare, vem är MVP då?
Jajamän. Han skulle ju varit det, men drog i korsband.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Inför förra VM. Ah. Så att, och han är lagkapten, Msakni, så att han ska ändå nämnas i någon form av MLP.
Är eller var? Jag förstår ingenting.
Är lagkapten?
Ja. Men drog korsbandet för 5 år sedan.
Ja. Okay. Är du med? Så ja. Han hade
varit MVP i VM i Ryssland.
Ja.
Men
han är inte MVP
nu.
Han får vara vice MVP för oss.
Ah, okay.
Ja,
då är
det okay. Stor stjärna i landet. Snackade som klubbar som alltså Arsenal back in the days när okay. Det blev han valde istället att dra till Gulfen.
Vad hette han så vi?
Och cash in. Youssef Msakni. 32 år gammal, offensiv ytter eller 10, alltså poängspelare helt enkelt. Men vi landar i Kasri.
Ja.
Ni minns, eller ni har koll på Kasri. Är ju född i Frankrike, spelat för stora klubbar där som Bordeaux, Saint-Étienne, gjort en sväng på öarna också, tillhörde i Sunderland och var där. Men är målskytten i det här laget. Han som ska vara det offensiva navet. Så att mycket av ansvaret kommer vila på Kasris axlar i VM. Om de ska ha någon chans så behöver Kasri ha sin bästa tid i livet.
Spelar idag i
Montpellier.
Ah, okej, okay. Toppen.
Så Kasri är MVP. Vi går vidare till stjärnskottet. Och det här är ju en spelare som en del som håller koll på brittbollen, va? Har ganska bra koll på. För det är Hannibal Mabry som ju tillhör Manchester United men som är utlånad till Birmingham.
Ni har han är säkert, tunisier alltså.
Jajamensan. Men har ju också, va, precis som många, och det kommer vi till, rötter i. Han är ju född i Frankrike. Född i utkanten av Paris. En av alla de här fotbollsproffsen som kommer från Paris förorter. Enorm jävla talang som plockades upp av Monaco i yngre år. Via Monaco fick han dessutom chansen att både plugga och spela fotboll. Vart då, Thomas?
I Nordsjälland.
Nej, det fick han inte. Claire Fontaine har du ju lärt oss.
Såklart.
Det är där man ska vara ifall man är stor talang. Så att när han var...
alltså, hej.
Du är kvar i Ghana.
Ja, alltså, Nordsjälland plockar väl allt.
Ja. Via liksom Monaco och Claire Fontaine i alla fall så var det ju intresse från Arsenal, City, Liverpool, men Manchester United blev de som plockade honom. Och han har väl gjort en så här, han har fått debutera i United, gjort någon match här och där, men är ju utlånad nu till Birmingham. Och
han har ju varit väldigt håsad i liksom United-leden.
Verkligen. Och han är ju lätt att känna igen också med sitt stora sideshow bob, alltså enorma jävla frilla, den som är överdriven. Det var väl han och var det Ampadu i Chelsea, va?
Ja, där man han hade ju dreads.
Och alldeles för tjocka dreads. Alltså där man varit så här, det här är ju jobbigt att spela med.
United hade ju också en liknande talang något år innan som heter Tai Chong.
Just det.
Hade ju också det frullet.
Fan, är han nu?
Ingen aning alltså. Nej.
Jag såg hans namn flimra förbi för några veckor sedan i något sammanhang. Skitsam. Men ja.
Hur som helst då, han är lätt att känna igen. Det är en central mittfältare som är 19 bast. Han har redan, alltså han har ju spelat för franska U16, franska U17 men valde Tunisien. Har gjort uppemot en 20 landskamper, kommer att starta på det här inne i mittfältet. Och jag menar, är man 19 bast, starta på mittfältet, då är man ju stjärnskott.
Ja, verkligen. Och ett supernamn såklart.
Ja.
Alltså Hannibal.
Hannibal, bara det hade ju räckt.
Ja, verkligen.
Så att, tur för mig att han också
Han kör Mabry på tröjan, eller?
Nej, hoppas han kör Hannibal.
Det står Hannibal på tröjan.
Ja, bra. Bra i så fall.
Finns det någon snackis i paritet med liksom Ecuadors
Nej, det finns det inte.
Nationalitetsmyglande.
Det finns det inte. Däremot så ska vi väl dra vår gubbe först.
Ja, och det ska vi.
Honom har ni koll på. Gusten vet i alla fall. Thomas är lite mer osäker, men Issam Jebali.
Ja, jag har koll.
Visst, vet du. Som ju kom till Sverige och Värnamo tack vare svensk flickvän efter att ha varit proffs eller född i Tunisien. Proffs i Tunisien. Hittar svensk gumma. Hon tar med sig USB-minnet och åker hem till hembyn i Värnamo. Kliver in på lilla kansliet. Och så löser det sig. Issam Jebali gör succé i Värnamo. Går till Elfsborg, vidare därifrån till Rosenborg. Är väl numera tillsammans med Alm och Björn Westerström, va, i Odense. Och har varit där länge och gör mycket mål.
Plockar ju ändå nian här i tunisiska landslaget.
Ja.
Fan vad mäktig fotbollen är ibland.
Otrolig är den.
Att det kan gå den där vägen.
Otrolig är den. Satt och kollade faktiskt igår på ett TV4-sporten-inslag med, jag tror, Matte Tjernström. Som alltså är hemma och får tunisisk mat serverad som Issam Jebali står i köket i Värnamo och lagar. Så att, det
Kärnström tar inte de stora grävjobben nere i Katar.
Det var fint att se ändå.
Det är alltså soligt när Kärnström kör sändningarna.
Så är det.
Ja. Verkligen.
Otroligt
verkligen.
Solig person.
Ja. Rekommenderar, det är bara googla fram. Så att Issam Jebali givet att det är våran gubbe.
Ja, alltså, och han är inte purung.
Nej, 30.
Ja.
30. Så att det här är ju, nu är han på stora
scenen. Men nu ska göra förhoppningsvis grejer. För honom så kan jag liksom plocka ett bra jävla kontrakt i Katar efter detta.
Ja, det är
drömmen. För honom.
Dra cashen.
Verkligen.
Det är väl ett superavslut på en sån,
men, alltså det, och då, sån karriär. Med tanke på då hans bakgrund så kan man jobba det lite för hans skull.
Ja, ja.
Att liksom han får cash på slutet.
Ja, staplade sig inga jättepengar på hög i Värnamo.
Nej, verkligen inte. Och han säger ju i det inslaget också att det var rätt skönt att komma till Sverige, för att varje dag i Tunisien som proffs där så är det en huvudvärk med liksom, kommer lönen, jag behöver kämpa för att tjata till med lönen. Man märkte att han var liksom så trygg hemma i det där trötta köket i Värnamo och bara liksom 25:e tickade in.
Men vad tror du då att Tunisien kan göra i det här mästerskapet, Jebali och gubbarna?
Vi ska komma till det, jag ska bara ge dig att så här, vi har ju pratat upp en del stora matcher i det här mästerskapet, alltså Schweiz mot Serbien, det har någonting liksom, när USA ska möta, USA möter väl England och Iran, va? Vilket är så här, det blir häftiga möten. Men att det är, alltså i den här truppen, hur många är det man får ta ut? 24 va?
26,
10 av spelarna i Tunisien är alltså födda i Frankrike, fostrade i den franska fotbollen, och de ställs mot Frankrike i gruppen. Jag ska inte säga att det är någon form av hatmöte, men det har någonting. Såklart. Att så här, det är andra...
Lillebror, storebror, ja, såklart blir lite grann.
Det kommer finnas någonting där. Man pratar ju franska, men att det är så många spelare som är födda och uppväxta.
Dra gruppen igen. Det är Frankrike,
det är Danmark och det är Australien. Jag tänker att så här, mot Frankrike och Danmark så har man väl kanske ingen större chans, men du gick ju igenom Australien. Mm. Det var ju inte bra.
Ah, så du har liksom tagit an efter det?
Ja, så att jag tror att de vinner en match, Tunisien.
Jag tror
att de vinner en match. Och det är ju mot Australien såklart.
Ja, men vad bra då. Så Ruben, den tunisiska Ruben, är att de tar exakt 3 poäng. Oddset är 4,50. Så det är lite trevligt, kan man ju då hitta in borta på godbitar. Boostad odds. 18 bara stödlinjen på dessa om man har problem.
Hörrni, nu återstår det bara 4 avsnitt av Tutski Balutski. Sen så är vi i mål med säsongens 24 episoder. Så vi hörs imorgon igen. Då blir det Portugal-mys. Oj, Portugal och Ur. Oj, vilken jävla dag. Ta hand om varandra till dess, och så ses vi på söndag när det alltså är VM-premiär. Ciao, tutti.
Ciao.
No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo indecible si tú entristeces. No quiero que la duda te haga llorar. Después de muertos, amar. todos se enteren de tu